Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om, så kolla in vår hemsida. vadvipratarom.se.
Hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Idag så ska vi snacka om Dungen av Rakel Molin. Och det är jag, Rasmus Kramas, som ska göra det tillsammans med
Anna Bågstam
och Pernilla Bellrat.
Hej!
Hej!
Hörrni, vad roligt att ses!
Samma. Ja, kul! Ja. Hur mår ni?
Ja, men bra tycker jag ändå. Rasmus kan inte svara, han lägger barn. Samtidigt.
Ja, det är lite mycket i huvudet och jag har också liksom det fetaste håret som någon någonsin har bevittnat.
Ja.
Men det blir så när man är själv med två barn, det är liksom inte riktigt topprioritet.
Nej, jag förstår.
Men poddlyssnarna behöver ju inte utstå detta. Det är bara ni
Exakt.
Som behöver se det Exakt. Glänsande svallet, så att säga.
Äckligt tycker jag. Ja.
Hur mår du, Pernilla?
Nej. Jag har lite måndag, men annars är det bra. Jag frågade just här precis innan om vad ni är, om ni är måndagshatare eller tisdagshatare.
Mm, jag hatar ju tisdagar.
Va? Finns det, alltså, är det en grej?
Ja!
Det är en rörelse.
Okej, det betyder att du är måndagshatare då, Rasmus?
Ja, det är jag väl om jag är något. Men
oj, menar, du är den. Nej, då får du inte vara med.
Nej, men man, alltså, alla dagar är väl
dåliga dagar.
Och hata, säga.
Nej. Men hörni, ska vi prata lite om boken då?
Ja.
Mm.
Vad ska jag börja med att berätta lite vad den handlar om?
Gört.
Dungen, ja. Men Dungen handlar ju om en kvinna som heter Adina. Och när man kommer in i boken så då är hon i 40-årsåldern. Hon bor i Stockholm, i Vasastan, nära en boxningsklubb. Och man får väldigt tidigt reda på att hon går ju hos en terapeut och försöker liksom komma till rätta med ett trauma. Och sen så hamnar man i en tillbakablick i dåtiden då man får möta Adina när hon var yngre, när hon är liksom så här 14-15. Och hon är uppväxt i Hemseryd utanför Jönköping i en frireligiös, eller väldigt religiös i alla fall, liksom samling. Kan man säga. En församling där helt enkelt. Tillsammans med sin mamma. Och mamman är svårt sjuk. Det förstår man också tidigt. Vilket är väldigt sorgligt. Och så har hon en vän där som heter Malin. Och hon och Malin. Alltså det är väldigt, väldigt otäckt i den här, under den här uppväxten. Men de har hittat en plats som heter Dungen. Där de får utlopp för liksom syndiga saker kan man säga. Och sen så är det ju naturligtvis väldigt mycket som händer runt omkring det. Och i det här så finns det ju ett trauma som man förstår då tidigt att hon liksom försöker bearbeta. Och sen är boken är både instick av nutid och dåtid. Och i nutidsperspektivet när Adina då är vuxen så kommer Malin tillbaka och knackar på dörren. Så kan man väl säga.
Det är väl nästan där boken drar igång också.
Ja, exakt.
Mm, ja, men jag tycker det. För det är väl precis då när hon knackar på dörren som vi också skickas tillbaka till Back to the Future, höll jag på att säga, första gången, eller hur? Mm.
Exakt.
Ja, just det. Och det var då som jag tyckte att boken blev bra. För jag hade oerhört svårt för den här början, nämligen. Om jag får säga så. Och det får jag ju. För jag tyckte att den var, det var ganska, jag tyckte att det var lite hysteriskt liksom. Det var en humoristisk ton som var alldeles för mycket för mig. Så att jag kände bara, men gud vad jobbigt det här var. Samtidigt som den såklart var liksom väldigt så här rolig egentligen och fyndig och så. Men jag vet inte, jag tyckte bara att det var lite för mycket. Men när, som sagt, när vi väl drog igång då, så tyckte jag att allt det där lugnade ner sig. Och även när vi fick liksom komma tillbaka till framtiden efter vi hade liksom läst lite om dåtiden, så hade det liksom lagt sig i den här hysteriska tonen.
Mm.
Upplevde jag det så.
Ja, för jag kan förstå lite vad du menar, för jag tyckte det var två olika röster. I alla fall i början och i dåtiden. Och jag håller med om att jag tyckte att det liksom, när man kommer till dåtiden, det är då det liksom bränner till. Och det känns, det är som att det är en annan närvaro i den delen av berättelsen, tyckte jag i alla fall. Där kändes det så himla äkta och liksom, jag blev imponerad och tänkte så här, gud, det här skulle vara jättesvårt att skriva om man inte hade någon sorts förankring i detta. Mm. Så att säga. Men det var så otroligt liksom träff, alltså, som jag föreställer mig liksom att det är. Och där tyckte jag att liksom den här humorn, det var, där blev det en superfin så här tonträff hela tiden i dåtiden, när de, den här församlingen och hur de pratar med varandra och det de gör och sådär. Så jag kan hålla med om att det var väldigt, att det var liksom verkligen två olika perspektiv i det hela. Vad tycker du, Rasmus?
Ja, men jag tyckte också att det kändes som att i början som att hon på något sätt ville skriva bra, tolkade jag det som. Liksom hade ganska så övermättade metaforer och ville liksom, alltså det var verkligen maxat på något sätt. Och sen så när man kom till dåtidshistorien, så var det som att där kunde hon bara berätta typ.
Exakt.
Och då blev det mer, ja men det kändes genuint och liksom, det blev liksom mer målande, även fast det var mindre målande.
Exakt.
Om ni fattar.
Ja, verkligen. Jag tänkte så när jag la den ifrån mig, att liksom, för egentligen hade jag velat ha nog, tror jag, alltså det direkt med bara dåtidsdelen, men sen är det klart att det blir väldigt dramaturgiskt effektfullt liksom med det upplägget som var, för det var ju ändå väldigt avancerat, alltså, och snyggt och så här, och det gjorde ju att det blev ett jättedriv och så, men det var verkligen, alltså första delen så tyckte jag att det var sån himla distans, för att det kändes inte som att det var äkta liksom. Men det gör ju dåtiden. Jag tänker att den ligger jättenära författaren, men att det andra är påhitt, och då liksom är det mycket svårare. Typ den här boxningsklubben och så känner jag inte alls igen, och då har jag ändå boxats på en klubb i Vasastan.
Men jag tänkte så här att när, eller jag fick tänka efter ett tag att hela det här lite hennes dysfunktionella liv som hon levde liksom som vuxen, och den här hysterin och liksom lite utsvävande sexuella förbindelser och liksom matmissbruk och så här. Jag tänkte att det var ett sätt för henne att hålla ifrån sig eventuella traumatiska händelser som hade hänt när hon var ung. Eller jag fick tänka så, för jag förstod någonstans att okej, men här kommer ju vara någonting som kommer utspela sig i dåtiden, och att det här är hennes sätt att att hantera det här. Och när jag tänkte så kunde jag stå ut lite bättre. Men då, sen så var det nästan slut med det där, alltså, för då började liksom då drog ju historien igång, så jag behövde inte liksom hantera det så mycket mer. Men så tänkte jag i alla fall.
Jag vill nästan gå så långt till som att jag tyckte att nutidshistorien inte behövdes.
Ja, exakt.
Alltså utan att spoila, så tyckte jag att den inte ledde någonstans.
Jag håller
alltså
helt med.
Alltså att den inte gav mig någonting.
Nej. Ja, men slutet var väl i och för sig, där fick man ju ändå en form av veta någonting som man inte...
Absolut, man fick veta någonting, men jag tänker att, alltså jag hade nog ändå velat att nutidshistorien också, alltså nutidshistorien, allt kopplade ju tillbaka till dåtiden på något sätt ju. Det var ju inte som att det som hände i nutidshistorien gjorde jättemycket med hur det gick sen, utan nej, det var hela tiden dåtiden som...
Ja, man hade kunnat, det där slutet hade man kunnat lösa på ett annat sätt liksom.
Ja, om jag tycker det också.
Men alltså jag håller helt med om det. Och så tror jag att det var också för att dåtiden var så himla bra. Det var så himla, himla bra, tycker jag. På så många sätt. Och så liksom, det är väldigt så här... Jag har inte läst något liknande. Men då tänkte jag också att att nutiden kanske fanns där för att det skulle bli en vuxenbok. Förstår ni vad jag menar? För att liksom i dåtiden så är... För annars kanske det hade varit som en... Alltså jag tror vi i podden har vi ju läst 3-4 stycken romaner, i alla fall under våren, som alla hade liksom perspektivet ur, en, ur ett barns eller någon som är så här 12-13 och som beskriver ett uppväxttrauma, eller man ska säga. Alltså jag tänker på Vi röstar om vi saknar mamma, eller Sommaren, eller även Janne min vän. Jag kände, vi hade ju liksom en hel radda där, och då tänkte jag att här kanske är så att hon egentligen ville skriva dåtidsberättelsen, och sen så var det kanske någon förläggare som sa så här, nej, lägg på nutidsperspektivet, för då blir det en vuxenbok liksom.
Ja, så kan det finns ganska många sådana böcker egentligen, om man tänker efter, när man liksom har väl sett den, att det är så den är gjord, så är det väldigt lätt, så finns det väldigt många. Men jag tänkte att vi skulle prata lite grann om vad som händer i dåtiden. För det har vi inte pratat jättemycket om. För att vad som händer är ju att hon precis, hon lever ju i den här lilla hålan i någonstans i Småland. I en frireligiös håla som är ganska liten. Och där allting kretsar runt den här församlingen. Liksom. Och pastorsfamiljen.
Ja. Och det är superintressant.
Ja, det är så himla spännande. Och hur liksom, utan att spoila för mycket, liksom, hur de jobbar med makt, den här pastorn, och hur det, när vi får reda på liksom hur den här församlingen startade. Och det var ju svinbra.
Ja, jag vet. Och det var så otäckt. Men också att den här församlingen är... Alltså det är ju massa korruption, eller man ska säga, och det är buffelobåg med pengar och barn och oäkta barn och giftermål och liksom, det är så otäckt liksom. Och sen så tyckte jag att det som var så extra liksom otäckt och berörande, det var ju också detta att hon har en sjuk mamma. Och deras liksom syn på sjukdom och hur det är ett straff från Gud liksom, för att man inte har levt som man ska. Och så här. Det var ju massa, alltså, hela den där känslan att man växer upp utan någon trygg person i sin närvaro som är vuxen, och alla runt en är de här frireligiösa personerna som
liksom verkligen dömer dig oavsett vad du gör och varit med om, så är det ditt eget fel liksom. Väldigt hård gud som de tror på. Sen så kan man ju också ställa sig den frågan om hur religiösa de egentligen var.
Exakt. Den här familjen. Det kändes inte det. Det kändes som att de var religiösa när det passade.
Ja, men precis.
Men det var otroligt otäckt. Och jag tyckte att det otäcka bestod i också att... men just att det är så här gränslöst, så att man vet inte riktigt var det ska sluta. Så kände jag, det, liksom, det var en stor del av drivet tycker jag i dåtiden, att det nästan, att man liksom, man vet, det kan hända vad som helst. Det var så otroligt så här spännande idé och väldigt otäckt. Och sen så samtidigt så kom ju de här, alltså jag tycker att hon hade en sån himla tonträff i humorn, och hur de liksom... Dåtiden lyssnade jag på hennes inläsning som var så här fantastisk. Det var ju, alltså det tycker jag verkligen, om man ska läsa den här så kanske man ska lyssna på den delen, för att hon har gjort en inläsning som är så här otrolig.
Det var verkligen småländska.
Ja, jag vet, jag älskade det, och det var så himla bra. Så bra. Och det var liksom, det var som att jag tänkte så här, gud, hon skulle kanske kunna sätta upp det här som en monolog på Dramatens lilla scen istället.
Jag tänkte på att det
typ skulle som Ondskan liksom.
Ja, eller en jättebra film.
Ja, det här skulle kunna bli en skitbra film.
Ja, så bra film. Med tanke på alla liksom. Men då kanske man skulle kunna ha med nutiden ändå, tänker jag. Nu om vi ska göra den här filmen, så kanske vi ska ha med nutiden. Ja.
Så märkligt.
Så det hade gjort sig bra på filmduken.
Men tyckte du inte att det här också var väldigt oväntat? Jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig när jag tog upp den här boken. Men det var nog inte det här liksom.
Nej, jag vet inte heller vad jag hade förväntat mig, men det var nog inte det här. Men jag är väldigt glad att jag fick det här, för jag tyckte det här var jättebra.
Ja, jag också. Och rekommenderar ju absolut den här boken.
Absolut.
Och typ i synnerhet att lyssna på den, tycker jag. Men det är för att det är så fantastiskt bra att hon läser in den så himla bra. Men, och så tycker jag att jag blev så himla imponerad av... för i dåtidsperspektiven så är det liksom ett jättefint språk. Jag tycker det är superbra. Mm. Det är så personligt och det är så otroligt så här läskigt och alltså ja men jättebra.
Mm. Ja, verkligen. Och också liksom beskrivningen på de här maktstrukturerna och liksom hur de här människorna spelade ut varann och hur de liksom styrde hela församlingen, den här familjen då. Och det låg ju väldigt mycket också, och det är det jag tänker, det är därför som det är en vuxenroman, för att ett barn hade liksom inte kanske snappat upp alla de här nyanserna och det här, allting som ligger liksom mellan raderna som sägs, som man förstår som vuxen med erfarenhet, och man kan tänka att okej, okay, alltså hur, alltså lite grann hur det funkar liksom med makt och hur man håller på. Mm. Och nu är det så att Rasmus har ju fått springa iväg och natta barn här igen. Så det är därför det bara är Johanna som kacklar.
Som nu kacklar om dungen.
Hej.
Hej Rasmus.
Hej.
Kommer du in som gubben i lådan?
Ja. Så, nu har jag haft en barnkris. Nu är jag tillbaka. Vart var vi?
Hej Rasmus, välkommen.
Tack.
Men vi pratar ju lite om maktspelet, alltså egentligen i församlingen liksom, hur de som bestämde på något sätt manipulerade medlemmarna.
Just det, precis. Ja. Och där går väl liksom, kommer ju Adina också in i sin liksom relation med Malin, som ju hon är ju dotter till en som är liksom lite hög höjdare där i församlingen.
Exakt.
Alltså jag tyckte att deras relation var alltså otroligt bra gestaltad, för att i början så var det som att jag absolut inte fattade varför Adina liksom ville vara med henne, för att hon var liksom lite dryg och lite så liksom kaxig, och man kände att hon hade liksom hög status och sådär. Men sen så förstod man liksom successivt, både på liksom hur Adina beskrev sin egen situation med sin mamma, men också liksom hur Malin behandlade henne, att man liksom fattade hur det kunde hända på något sätt. Eller hur kände ni?
Ja, men och sen så tycker jag att Malin var ju, det skulle jag vilja vända på det, för jag tänkte ju på så här, men varför vill Malin vara kompis med Adina? Det är nog skumt.
Men tänkte jag att det var för att de var med i samma, förlåt avbryter jag det här, men jag tänkte att det var för att det var de var ju nästan de enda i skolan som var med i församlingen. Som jag förstod det. Eller ja, det fanns ju såklart många ungdomar, men det verkade inte som att i skolan så verkade det som att det nästan bara var dem.
Sen så tyckte jag att det var intressant, för Malin var så himla gränslös liksom, i sin liksom påhittighet eller galenskap eller vad man ska säga.
Ja, men hon kändes ju också jätteensam, tycker jag. Som att hon ju, det var så jag tolkade varför hon ville vara kompis med Adina, eller liksom att hon hade den här bilden av sig själv, att hon hade så hög status och att liksom hon skulle bli nästa stora
pastor,
stjärna
precis
i församlingen. Men att hon egentligen inte hade några vänner. Det var ju verkligen jag tycker man ändå kan känna igen den där personen av någon som spelar hög status, fast liksom typ är det också, fast liksom och också den här liksom gränslösheten. Det kändes som att det var många i den åldern som liksom tog ut det där fullt ut, som Malin gjorde.
Gud, de var ju väldigt trovärdiga som så här 14-15-åringar också, tyckte jag.
Verkligen.
Det kändes också otroligt så här äkta. Det är inte alltid det gör det när en vuxen skriver om unga, men det gjorde verkligen det i deras här relation med varandra och saker de gjorde och vad de sa till varandra och hur de liksom höll på, eller man ska säga.
Och visst utspelar sig dåtiden typ i slutet på 80-talet, eller har jag...
Men det finns ju en tidsmarkör här, Rasmus. Det var bra att du tar upp det. Nej, men en grej som nämns som jag tänker har traumatiserat en hel generation är ju tidningen Okej och sångaren i Shaboom, Dag Finn, som blir så här, det var ett reportage i Okej där han blir fotad i ett badkar naken, som de också kommenterar och så här. Och då tänker jag att de måste ju vara födda så här 74-75, någonting sånt. Åldersmässigt liksom. Så då, och om de är 15 där, vad blir det då? Men så här, mitten, sent 80-tal. 88 kanske, eller något sånt där skulle jag gissa. Tror ni inte det? Eller räknar jag fel?
Det var tidigt 70-tal hon var född, Adina.
Ja. Och så är det mitten på 80-talet typ. Senare halvan.
Men jag som inte var med på 80-talet, hur alltså det finns ju ganska få. Vad sa du?
Nej, du har inte varit med på 80-talet alls.
Nej, jag var inte det.
Nej. Jag förstår.
Jag missade med ett år typ. Men det är ju inte mycket tidsmarkörer, men lite är det ju. Alltså, tyckte ni att det saknade ni att få mer 80-tal eller liksom?
Nej, men alltså, var man ung på 80-talet eller kommer man ihåg tidningen Okej, så var det här liksom världens mest igenkänniga tidsmarkör. Alltså det här med Samantha Fox, och de ville se ut som henne, varför hade de inte hennes bröst och liksom alla de här sakerna. Helt sjukt för övrigt att man som barnens läsare den här tidningen, att den gjordes med tanke på att det var liksom halvnakna tjejer i den här tidningen och Dag Finn naken i badkar.
Det var, målgruppen var ju såhär 11.
Okej, fast i slutet av 90-talet då. Men då var det liksom Usher och Britney Spears istället på.
Men jag undrar kanske inte så nakna, tänker jag.
Då hade jo, men sen, alltså jag hade en ja, han hade, det var kanske var Usher som var helt liksom naken på överkroppen. Det var bara en överkroppsbild, och sen så var det ju Britney Spears, den här klassiska röda tajta latex dressen. Så det var ju liksom kanske inte dagfin i ett badkar, men det var ju, det nosade ju ändå på det så att säga. Ja, nåväl. Hur var
slits, alltså Okej var ju liksom lite så här föregången till slits, för slits tog över sen och blev liksom och körde lite ungefär samma. För jag menar, det var ju mycket tuttar liksom i Okej. Ungefär lika mycket tuttar som i slits.
Ja, precis. Och slits måste ju varit så här på 96-97 som det var jättestort. Men då tänker jag att Rasmus inte läste slits.
Nej, jag har varken läst slits eller Okej när det var tuttar i Okej.
Men slits var ju faktiskt en musiktidning från början.
Var det så?
Som sen blev. Ja, men det var väl Okej också i och för sig. Men ja. Nu det var det lite urspårning där.
Ja, men, nej, men och annars är ju tidsmarkörerna, jag tänker de åker till den här mataffären som heter typ Rimmi, ja, den har ju försvunnit också. Den heter ju något sånt där. Rimmi?
Ja, så ingen tänkte på mig.
men annars tycker jag också att det är lite skönt att det inte är så här hysteriskt med tidsmarkörer liksom. För det är inte det som är själva grejen.
Nej, det är ju, liksom, nej, det är ju egentligen lite skitsamma när det utspelar sig. Det är ju liksom historien som är i fokus.
Ja, eller hur? För att det, är ju, det handlar ju samtidigt också om, förutom alla de här sakerna som religion och allt det här, och makt och så vidare, så handlar det ju också om två tonåringar som liksom vill utforska livet och vill liksom testa gränser och liksom vill vara med om någonting annat än det som de är vana vid. Och det vill ju inte alla, men många i den åldern vill ju det.
Verkligen.
Ja, men och när du var nattade barn, Rasmus, så sa ju vi precis till varandra att det här är också en bok som både man vill se som film eller teater. Typ jag skulle vilja se den som en så här monolog. En gång har jag sett Ondskan som monolog och det var svinbra och det skulle den också kunna bli. Men också att det verkligen, ja, dels så skulle jag rekommendera den här boken till alla och rekommendera att lyssna på den. Och sen tycker jag att den var så här, jag har inte läst någonting liknande.
Att lyssna på den var ju en jävla show alltså.
Ja, det var alltså, fantastiskt.
Shit, pommes frites. Alltså, men det var, ibland så var det som att jag blev liksom caught up i alla de här härliga småländska pastorerna och så vidare. Men det var ju otroligt. Alltså, man kan ju se enmansföreställningen så
ja,
att säga.
Ja, exakt. Det är det jag menar.
Framför sig.
Det var verkligen För det är inte alltid som jag tycker att det blir bäst när man lyssnar på det. Men här var det så här, den där extra dimensionen. Så att jag skulle liksom rekommendera att man hellre lyssnar på det typen och läsa.
Ja, men då ska man ju vara beredd på, om man är en sån som gillar avskalade uppläsningar, så titta bort så att säga. Det här är, det är all in. Men jag tyckte det var ashärligt också.
Jag älskade det, jag älskade den här småländskan.
den var underbar.
Jaha, men ska vi lämna Dungen då och prata om andra böcker som vi har läst? Har vi
ja, får jag börja boktipsa?
Ja.
För jag har nämligen ett tips. Jag läste nämligen en bok precis innan jag läste Dungen som var typ exakt likadan.
Nej.
Oj.
Alltså i teman och i ja, i väldigt mycket. Jag läste nämligen, och den är faktiskt ganska, eller till och med riktigt bra tycker jag. Det är Blodskam av Caroline Engvall, som är en deckare visserligen. Men den här handlar ju dels då om en liten ort som är väldigt starkt präglad av religionen. Det handlar om en väldigt så dysfunktionell familj, jobbiga familjeförhållanden, ett stort trauma. Och också det här, jag vet inte om ni var inne på det när jag var borta, men Dungen beskrivs ju också som en väldigt så här, lite så mytologisk plats, att den sägs vara lite hemsökt. I den här boken så finns det också kärnen som är liksom, sägs vara hemsökt och sägs liksom ta unga personers liv och sådär. Så att det var en sjuk upplevelse att läsa de här två efter varandra.
Men
så att
gud, man bara, vad konstigt!
De handlar ju typ om exakt samma sak. Medan Blodskam är ju dock en spänningsroman som tar sin början i Thailand, där en kvinna som heter Sofia hittas död. Hon är där med sin syster och sin mamma på semester och sin familj. Och sen så får man följa hennes liv och två andra perspektiv som jag kanske inte ska avslöja. Men det är en otroligt berörande historia. Där man liksom, trots att man kanske efter två tredjedelar har fattat liksom hur allt hänger ihop, så bryr man sig så mycket om de här personerna så att man vill veta hur de har det när allt liksom kommer upp till ytan på något sätt. Så det är otroligt, jag kan ändå, alltså det blev lite kaka på kaka att läsa båda, men det var också härligt.
Jättekonstigt sammanträffande.
Ja, eller hur?
Ja.
Jag var inte riktigt beredd på det, men en bra bok, det var det. Har ni läst någon bra på sistens?
Alltså, några av dem som jag läser nu kommer vi prata om senare, men i ett annat program. Men efter Dungen så jag kastade mig över Feel Good. Eller romance kanske det är till och med som genre. Hur som helst har jag i alla fall börjat läsa en bok som heter 36 frågor om kärlek, som är skriven av Callum Bloodworth. Som jag tycker är jättebra. Det är verkligen så här, det är roligt och glatt och man blir så här, ler och blir alldeles varm. Det är roligt. Och det var lite för att jag kände efter Dungen att jag inte vill ha... Jag tyckte Dungen var jättebra, men det var också väldigt mörkt och väldigt sorgligt ibland. Så nu tycker jag att det känns... Och precis innan jag gick in i Dungen så har jag ju gått igenom någon sorts så här toxisk mansroll i litteraturen. Typ allt från så här incels till... ja, jag vet inte vad. Så nu kände jag att jag var tvungen att liksom bryta av det här lite. Så att nu är det härligt. Så hemma hos familjen Bågstam så är det romance eller feel good, eller man ska säga, för fulla muggar.
Härligt.
Men den här det är riktigt, riktigt bra tycker jag. Alltså nu är det inte som att jag är vrålbevandrad i den här genren alls. Men jag tycker verkligen att det är så här supervälskrivet och roligt och liksom så här witty. Och det är roligt också att det är en ganska ung kille som har skrivit boken. Jag tror han är din ålder, Rasmus. Ovanligt.
Klar
rekommendation.
Ja.
Och du då, Pernilla?
Ja, jag tänkte tipsa om en bok som jag faktiskt inte har läst än. Men, och jag kan inte heller tala om vad det handlar om, för att jag har lånat det på biblioteket. Och biblioteket har klistrat lappar öppen på baksidetexten. Svinbra när de ska låna ut en bok, för det är liksom ingen som kommer kunna läsa vad den handlar om. Ja, men jag tänker att du kanske kan berätta vad den handlar om, Anna, för du kanske har läst den. Det är nämligen Gömstället av Pam Smy.
Åh.
Har du läst den?
Ja, det är jättefint. Jag köpte den ju.
Du köpte den?
Ja, exakt, ja. Exakt.
Nej, men då skulle jag ju då samtidigt vilja passa på att tipsa om hennes förra bok som hette Thornhill, heter det, va? Som var svinbra. Så nu när jag var på biblioteket och så såg jag den här stod här på en hylla och jag kastade mig över den och jag kommer läsa den ikväll.
Ja, men precis. Den där är ju lite mer så här, alltså jag uppfattar den här att den är lite mer så här tydligt riktad till kanske 12-13 års åldern skulle jag säga. Och så är det ju mer texten bild, för jag tyckte i Thornhill var det så himla, det var så fint hur det liksom finns en historia i det grafiska och en annan historia i liksom texten, eller vad man ska säga. Så det är inte riktigt samma, men den är också jättefin, såklart.
Men det handlar väl om en död person, va, och en levande person, och så möts de på något sätt,
på kyrkogården.
Mm.
Ja, men jättebra. Ja, gud vad härligt. Tur att du fick tag på den. Jag tror att den också är ganska ny.
Ja, den är ju svinny.
Nej, men det var väl det. Vi ska väl kanske runda av detta innan mitt barn skriker på mig igen. Det är bara en tidsfråga. Känner jag. Det ligger i luften. Men hörni, det var kul att få vara med på välvalda delar av det här samtalet i alla fall. Det ska bli kul att höra det när det kommer ut. Vad vi har pratat om.
Ja. Roligt att ses.
Ja, det är
som
alltid.
Detsamma.
Hej då.
Ha det bra, hörni.
Hej då.
Hej.
Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Wellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om.